God morgon, Liddan.
God morgon, Parvan.
Hur är det med dig?
Det är så jäkla bra. Jag har sovit 10 timmar i natt. Och jag...
Jäklar.
Jag vet, jag får sova 10 timmar varje natt. Eller vad säger jag, varje vecka. I och med att jag är ihop med en hantverkare som går och lägger sig 9. Och då går jag och lägger mig samtidigt, såklart.
Så att, alltså, att få en så här lång sömnnatt, det, då är det alltså att vara tillsammans med en hantverkare som går och lägger sig tidigt, eller?
Svar ja. Och sen så också det här med
dagens sömntips.
Dagens sömntips. Och sen så är det ju typ det mysigaste som finns, tycker jag, att ligga och halvsova och se partnern gå. Alltså inte att han, inte att han går, såklart. Men att jag får ligga kvar. Han kommer och ger mig ömma pussar på pannan och klappar på mig och säger godnatt, godnatt. Och så får man sova vidare. Ja. Alltså det är ju, man går tillbaka till sitt inre barn på något sätt när man blir liksom omstoppad på natten.
Ja, men det är ju magiskt när man får ligga kvar. Det är ju helt underbart när man känner så här, jag kan ligga här och jag behöver inte gå upp ju.
Ja, men det,
ja, det är bara en liten detalj där. Det är ju det här som jag kan uppleva i min sömn. I min sömn är ju att det finns... Jag har ju 3 barn som inte riktigt har samma bild av sömn som jag har.
Nej.
Och min man har på morgonen. Men ja, gud vad härligt. Det, ändå, det tycker jag var bra, bra tips. Fast det är ju ett bra tips om man ska sova länge. Det är ju oftast att man måste gå lägga sig på kvällen. Alltså för det är ju ofta svårare att sova längre på morgonen av anledning att man kanske måste upp och jobba eller att som sagt det är barn som ska iväg eller något. Så att gå lägga sig tidigt är ju faktiskt oftast en så här bra idé för att få några extra timmar sömn.
Mm. Men det är också svårt nu när det är så himla ljust. Alltså man vill inte gå och lägga sig, det pratade du, du pratade ju om det lite, att det är ljust jättesent och sen så blir det ljust igen typ 4.
Så att ens... Ja, och jag är ju verkligen så här, vi hade snackat ju om det här innan vi skulle podda och just, jag är ju verkligen så här att jag gillar de här ljusa kvällarna. Jag är ju så här hela tiden bara så här, utnyttja juni, alltså juni, man måste verkligen nyttja juni. Man måste vara så uppe länge, det ljusa, härliga kvällar och så här. Jag älskar det, men det gör ju att jag går och lägger mig mycket senare. Jag är ju annars också en så här trött, eller också, men jag är ju en så här trött kvällsmänniska som vill gå och lägga mig också i bra tid för att få mina timmar sömn. Men just så här nu i juni så känner jag verkligen så här, åh, jag vill bara vara uppe och jag vill så här sitta ute. I, så här på vår baksida så har vi så här en altan och där vi har så här soffa och grejer. Där vill jag bara sitta ute och så här chilla och prata. Så här. Jag vill bara, ja, det tycker jag är så härligt. Så att jag har lite svårt för att gå och lägga mig, vilket gör att jag blir ju, sover mycket färre timmar per natt nu än vad jag brukar göra. Men jag tänker också att det är ju trots allt lite det här delen på året som vi svenskar blommar ut. Så att man får väl som sagt tänka att det är en del som man får ta lite sömn, lite trötthet så att säga.
Jag tycker det är så härligt med din, så här, jag blir så peppad delvis av ditt Instagram-flöde när du pratar om dina 10 000 steg och du har bilder på den fina liksom, naturen och att du är ute och promenerar.
Ja.
Och delvis så där, typ att jag tog upp att så här, men gud, imorgon ska det bli 27 grader, jag kommer dö. Och du bara så här, nu är det dags att njuta, Lydia. Åh, vad härligt. Jag bara, nej, men det är jättejobbigt med värme. Du bara, nej, carpe diem. Åh, ta in varenda jävla solglimt. Men alltså, jag är lite mer så här, vill krypa tillbaka i min lilla kalla grotta och jag vill gå i Ida under sommaren.
För jag blir bara... Carpe diem, det är ju verkligen jag.
Ja, det är du under sommaren. Dricka RR, ja, är lite så på altanen.
Oh. Ja, det är ändå lite så. Det är så här hemskt ändå att det är så kort tid på året som man har carpe diem. Nej, nej, men jag, alltså, jag håller med. Jag njuter verkligen av som... Alltså, så här, just, ja, men exakt det är det här med att gå ut och gå. Jag har ju så här 10 000 steg i hela juni. Och anledningen till att jag har det är för att jag sitter så mycket hemma och jobbar. Så jag måste ha något så här mål för att liksom ändå bara... Nu ska jag ut och bara röra på mig. Men just det här att så här, man kan gå ut typ 21:15 på kvällen och promenera. Och det är så här härligt. Man går i shorts och fåglarna kvittrar. Och det är så här, fortfarande ett så här fint ljus ut. Och så här, jag tycker det är helt magiskt. Och jag har ju noll problem med värme. Sen är jag ju blivit... Ju äldre jag har blivit så har jag ändå blivit lite klokare med solen. Så att jag är så här, jag fattar ju också att det inte är superbra att vara i solen hela tiden. Men däremot så har jag ju inget problem med värme. Alltså jag älskar ju värme. Så jag har ju verkligen, så här, både jag och Anton också så här, ifrågasatt oss själva varför vi bor i det här landet. För att båda vi är egentligen personer som skulle vilja ha mer sommar året om. Alltså jag har inget behov av vinter egentligen. Förutom ishockeyn, den älskar jag ju ändå. Och det gör ju min man också. Så att det är väl just hockeyn där som gör att det känns ändå så här härligt att ha den här vintern och det. Men det finns ju å andra sidan i städer som inte har vinter också. Så att ja, vi får se. Kanske någon gång flyttar till något varmare där jag inte behöver känna att de här året och bara har några månader. Men du, jag är lite spänd på, apropå värme och svett. Alltså ja. Du har ändå varit på något spännande här på senaste tiden och svettats. Tell me about it.
Jag har för första gången på hur länge som helst gått ut och gått på stand-up. Och det är någonting jag gjorde ganska mycket förut. Det finns en bar som heter Big Ben på Södermalm som förut hade gratis stand-up varje dag med amatörkomiker. Så folk kunde komma upp på scen och testa för första gången. Och det var ibland superroligt såklart. Ofta var det väldigt obekvämt och stelt, men det var i alla fall en upplevelse. Men nu så fick jag se en person jag följt då på sociala medier att han skulle komma och köra ett gig i Stockholm. Så då drog jag ihop två kompisar och så stack vi dit, satte oss i en extremt svettig källare. Vi var ute i väldigt god tid för att det fanns kanske så här 40 platser och alla platserna var tagna en timme innan det skulle börja. Och det var så himla härligt. Så här, det var ju fortfarande restriktioner och vi satt långt ifrån andra, fyra på bord och så vidare. Men bara det här att få sitta i grupp och skratta ihop var så himla härligt. Och jag blev påmind om något jag upplevde förut när jag regelbundet gick på stand-up. Och det var att när jag går ut från lokal så blir jag så jävla rolig. Jag har suttit i 2 timmar och bara liksom tagit in känslan av att vara en småskojare. Och det kickade igång mig. Och jag inser också att då blir jag ganska jobbig. För jag försöker skapa varenda historia jag ska berätta ska bli som någon sorts stand-up-rutin.
Du kommer liksom ut där lite med känslan av att jag är nästa person som ska stå på scen här kanske.
Oh ja, och det är liksom, jag blir uppfylld av hela känslan av att skoja med ordvitsar och
härligt
anekdoter. Men fan, är du en stand-up-kvinna?
Nej, men jag vet inte. Jag tänkte på det nu när du så här pratade om det. Så tänkte jag så här, gud vad har jag för relation till stand-up? Jag tycker ju egentligen också att stand-up är rätt roligt. Jo, men det tycker jag. Men bra stand-up är ju, det är bra liksom, det tycker jag. Jo, men det tycker jag ju. Men jag har ju inte liksom den där, jag har varit på något typ av, på Rival vet jag tidigare så här, på någon stand-up, lite så här större uppstyrd liksom. Mm. Men ja, det där låter ändå härligt. Jag kan också så här, hela känslan av att sitta där i det där rummet och bara alla garvar och att det är så härligt. Men jag får också lite så här, du vet så här, känslan av den här som säger saker när ingen skrattar. Händer det eller?
Ja, absolut. Men grejen, då kan man ju alla, då delar man känslan av obekvämhet också i rummet. Och det är okay. Jag tycker det är fint. Det är lite, fan jag hatar att man hela tiden drar parallellt till corona. Men hur hemsk pandemin än har varit så har vi alla varit med om det samtidigt. Alla har delat någon form av känsla av att oj, det här är jobbigt. Samma sak när man sitter och lyssnar på en komiker som bombar på scen. Och ofta är de ju ganska
bombar
bra.
Bombar det när man misslyckas.
Mm-hmm. Här lär jag dig all stand-up lingo. Ofta är de ju duktiga på att rädda upp det igen. Då, ifall de säger något som att säga, jaha, det där lät mycket bättre i mitt huvud. Då skrattar ju alla.
För att då blir det lite kul. Ah,
ja, men då blir det en bekräftelse på att ja, men det där gick ju inte. För det pinsamma är ju när en person, vad ska man säga, när de inte är självmedvetna, ifall de inte förstår
när de bara kör vidare.
Exakt. För då känner man ju också, jag tror att det handlar om liksom flockmentaliteten. Att då känner man att den här personen inte är del av flocken. Den förstår inte mentaliteten i det här rummet. Och då blir man obekväm.
Mm. Det, ja, spännande. Ja,
jag tänker dra med dig och Klara på amatör stand-up någon gång. Det blir roligt.
Det låter bra, det får vi ta. Och det är skönt ändå att de följer restriktioner. Jag tänker att det är också så här, nu lättas det ju faktiskt upp också mer och mer. Mm. Och vi förväntas väl också få ännu mer lite upplättat i juli, va? Med restriktioner. Men hur som helst så känns det ändå som att vi kanske går åt rätt håll i alla fall nu. Och det är ju härligt. Men jag ska faktiskt också vaccinera mig. Imorgon när det här avsnittet släpps, så jag är lite så här taggad för det. Nu har min ålderskategori släppts in i vaccination här i Stockholm. Så det känns lite härligt att få kavla upp och ta en spruta. Men alltså, jag tänker att det är ändå ett steg för steg en normalisering någonstans från den här pandemin. Och vi är ju verkligen så här taggade nu för att börja göra saker i IRL. Men vi sitter verkligen på kanten. Vi tänker så här, men fasen, nu börjar det ändå släppa lite. Samtidigt så är vi så här, nej, men vi ska inte heller gå i bräschen för att dra igång. Alltså du vet, man är lite så här hela tiden. Vågar vi inte? Så här, vi saknar ju det så himla mycket. Men ja, vi får se, snart tror jag vi väl också är igång med lite mer IRL, jag tänker till hösten i alla fall. Det känns ju väldigt mycket roligt. Väldigt mycket roligt för oss svenskar här.
Mycket bra.
Det känns väldigt kul i alla fall att det finns i ens närhet i alla fall att få börja köra lite mer IRL. Inte stand-up då, utan träning. Det vore ju helt fantastiskt om jag skulle försöka på mig på stand-up. Alltså. Du, gud vad hemskt.
Nej, det hade varit jätteroligt. Ja. Jag tror fan att med lite sleep så skulle det vara bra. Du och Klara, den dynamiska, med lite sprit också, med lite övning. Du och Klara,
jag har övning, med lite sprit så skulle
fast det också. Jag tror fan.
Häll i henne lite sprit så blir hon
en stjärna på scenen.
Åh gud, ja, vi får se. Men den som lever får se helt enkelt. Ja.
Men hallå,
magiskt.
Jompan, nu är du ju igång. Nu har du väl tränat på gym över en vecka.
Jag tror 2 veckor till och med har
jag varit. Är det 2 veckor? Ja. Fan, hur känns det?
Jag vet,
hur går det?
Men det känns jättehärligt. Gud, jag känner så här, den här känslan av att vara liksom, när kroppen är så här i arbete och man får känna att den gör vettiga saker. Den här känslan av hårdhet, det älskar jag. Och det har jag verkligen saknat, känner jag nu. Men det går bra. Mitt fokus nu, vi pratade om det i förra avsnittet också, att jag rehabbar med vägen mot 200. Men jag har verkligen ett lugnt mindset. Jag hetsar inte med vikter. Jag är verkligen så här, jag stannar här. Jag kör det här inte för tungt och så vidare. Så det känns jättebra. Jag jobbar med fokus på bålen framför allt och bygga upp en styrka där och stabilitet. Och det känns väldigt bra. Däremot sist jag körde så... Jag körde inga tunga vikter, men däremot så kände jag till slut att jag blev liksom slut i bålen. Jag orkade inte, känslan av att jag inte orkade hålla liksom. Och då bara tog jag bort vikten helt och sen så gjorde jag lite annat. Så, att, nej men, så jag, det är nyttigt också att hamna där och jag tror också att det är viktigt när man tränar för att bygga upp något och också när man äter teknik och med allting egentligen, att man inte är rädd för att liksom lite gå för hårt heller någon gång och känna så här, men nu funkar det inte. För det är också ett bra sätt att förstå när det funkar. Och det är svårt att säga så här, när det känner så här, då kanske du ska backa. Men just att få den känslan och bara, men nu backar jag lite. Jag helt enkelt att jag bara kände så här jag gjorde good mornings och det var inte speciellt tungt, men jag hade gjort ganska mycket repetitioner och andra saker innan, så jag kände bara så här, men nu blir det att jag tycker det känns som att när jag gör de här så jag orkar inte hålla buktrycket och då känns det obekvämt liksom. Så att jag backade lite, men det känns jättebra. Jag har ju verkligen så här bestämt mig för att den här perioden nu framåt ska vara helt så här. Jag bryr mig inte om vad jag har för vikt, jag skriver inte upp vad jag har för vikt, utan syftet är att köra på känsla hela tiden. Så här, det ska kännas bra liksom, och jag ska inte vara helt död, jag ska känna att jag har kraft att göra saker. Med liksom, att jag ska orka med vardagen, det låter för sig lite överdrivet, men just att jag ska inte begränsa mig att jag kört så att jag inte klarar av att hålla och känna att det känns bra runt om också. Nej, men så det känns jättekul, men jag är superpepp. Jag är verkligen så här, jag känner mig ball när jag är på gymmet nu, fast jag liksom är långt ifrån mina vanliga vikter. Och det är en härlig känsla tycker jag. Så att, nej, det känns jättekul. Jag nöter på med en grundplan och sen får jag frångå den lite ibland.
Gud vad gött. Välkommen till, alltså verkligen välkommen tillbaka till värmen. Du gillar ju värmen. Ja.
Idag skulle vi prata om lite om marklyft egentligen. Här har vi babblat om sommar och stand-up och sprit och sup och allt vad det var för någonting. Vi ska ju prata lite om marklyft, den kära övningen som jag älskar och många med mig gör det. Jag vet att marklyft är en övning som många känner stor kärlek till, men också lite rädsla. Vad är din relation till marklyft?
Jag har ju alltid varit ganska bra på marklyft. Alltså det var ju den grenen kanske som frälste mig, som jag intuitivt förstod när jag började köra. Och jag tror också att en anledning till att jag gillar marklyft är lite för att jag liksom aldrig fått ont av det. Det har aldrig känts någonstans. Jag vet att så här, ibland när jag bänkpressar kan det kännas lite i axeln, och ibland när jag knäböjer så kan det verka lite i knät. Men liksom, det har alltid känts tungt och bra. Och det är trevligt när någonting är tungt och slitigt utan att det gör ont.
Alltså det är ändå spännande att du säger det, för det är ju... Det här just med ont är ju något som många har en rädsla för i marklyft. Mm. Att så här ryggen. Att det måste vara på ett visst sätt. Och att men just det här rädslan av att göra fel. Att jag upplever att den finns. Samtidigt som många känner exakt det här som du säger. Härlig liksom powerkänsla. Man drar en vikt. Man känner lite hybris. Och man känner sig ball liksom att dra marklyft. För att det är oftast där man kan få ut det här vikthetsen. Att få lägga på lite mer. Som man kanske inte gör i bänk på samma sätt. Och knäböj för många. Så att, ja, det är ändå spännande. Men du Lydia. Mm. Alltså jag håller på att kissa på mig. Jag måste bara springa och kissa. Det går jättefort.
Kör,
så spring. Pausar vi lite. Alltså vi behöver inte pausa. Låt det rulla. Yeah. Men jag måste det. För jag måste kaffet här runt igenom.
Spring.
Ja, jag klarar nog inte. Jag bara hoppas så skit länge. Jag springer. Det tar typ en minut.
Ja, men det är lugnt. Okay, kör hårt.
Bra.
Hej.
Ja, hej.
Hej, jag heter Lydia och jag ska köra mitt första stand-up-set här på No Name Bar. Så jag har blivit singel. Okej, okay, jag kan. Jag måste öva på stand-up. Jag tänker säga det till dig nu, Klara, som lyssnar på det här. Vill du inte gå på en stand-up-kurs med mig? Hur kul? Skämma ut sig framför publik. Gör det läskigaste som finns. Ja. Så. Det får räcka.
I am back.
She is back from the pee.
I'm back. Men du, jag tänker en sak Lydia. Det här med just som den här rädslan för tekniken och just för ryggen och så här. Hur upplever, liksom, vad är din upplevelse där när du träffar kunder? Är jag ute och cyklar? Eller vad har du för erfarenhet där med marklyft just?
Det är ju väldigt många som kommer till mig och har antingen hört saker om att marklyft kan vara farligt. Eller att de har tidigare ryggproblematik och därför känner att nej, men jag kanske inte ska köra marklyft. För det belastar ju ryggen så pass mycket. Just det är att det finns en väldigt snäv bild av vad korrekt teknik i marklyft är. Och den här snäva bilden gör också att allt som är utanför den bilden, alla sorts, vad ska man säga, variationer där man kanske inte har helt optimal teknik enligt vissa mått mätta, kommer skada dig. Det här är något jag tycker är så spännande. Alltså liksom korrelation mellan smärta, teknik och form och skada. För att många tänker på något sätt att det är liksom en trestegsraket i väg mot skadan. Alltså har du dålig teknik så kommer det göra ont. Gör det ont så behöver det definitivt betyda att nu har jag skadat mig. Och då drar man också slutsatsen ofta att orsaken till min smärta som var övningen är dålig. Eller alltså övningen funkar inte för mig. Och det är så himla destruktivt kan jag känna. Det här att det blir en väldigt binär svartvit bild av bra dålig teknik. Och också smärta, inte smärta, skada. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår det. Och om jag bara ser tillbaka på min tid som tränare när jag började jobba med kunder så var jag också, jag vet att jag hela tiden det här, någonstans att man sökte hela tiden den perfekta tekniken, lite av den här rädslan också att så här, mina kunder ska minsann göra på, de ska ha den perfekta tekniken och det ska vara si och det ska vara så. Det är ju såklart en bild som skapas av hur vi pratar om de här övningarna. Och jag kan verkligen tycka att där har ju kanske sociala medier och liksom den digitala tekniken på många sätt och även alltså träningsbranschen i sig är liksom någonstans skapat en så här en snäv bild av ett, nu gör jag så här situationstecken, normalt lyft eller ett bra lyft. Och så jag tror att det har ju jag ändrat mitt mindset på, att så här, vi är olika, vi ser olika ut, vi har olika vinklar. Det är, så här, det är helt omöjligt att man kan söka efter den perfekta tekniken. Man kan skapa förutsättningar för varje individ att göra så bra lyft som möjligt utifrån deras alltså förutsättningar. Men som du sa, att det är ju liksom, det är ju sällan det här lyftet som gör att vi faktiskt får smärta, utan det är ju en problematik eller en vardag vi har i hur vi rör oss, sitter och så vidare annars och lyfter. När vi är på gymmet så har vi ju ett större fokus på lyftet och så vidare. Och marklyft är ju faktiskt, alltså höftfällning, någonting som faktiskt används till och med inom rehab för ryggsmärta. Så att det är ju inte rörelsen i sig som är problematiken, utan det handlar ju snarare om vad vi gör resten av dygnet också. För den skulle inte sagt att så här, man kanske behöver skita i allt vad teknik är, men jag tycker och tänker att vi behöver vara lite mer schyssta mot oss själva också när det gäller det och inse att vi är olika och vi har olika kroppar och det kommer göra att våra lyft ser olika ut. Och just där, det är också något som så här, när man får feedback kanske i sociala medier, vilket är helt vanligt, att man också måste så här, tänka själv att så här, vi ser olika ut. Jag kommer inte ha ett likadant lyft som Klara har till exempel, eller som du har, eller så här, någon annan, utan våra lyft ser olika ut. Men jag tänker också att det här är ju påverkat av just vad vi läser och ser. För någon vecka sedan så twittrade faktiskt Scott University om just det här med rörelse. Att de pratade om just att knäleden, den är gjord för att kunna klara av så här, djupa böj och en rörelse som är en stor rörelse. Men att till exempel då ryggraden, den är inte med en belastning skapad för att röra sig under lyftet. Alltså det kan ge en skada. Och då när de twittrade om det här så blev det ju så här två läger. Den ena lägret liksom som är så här, men du kan inte röra dig med en vikt utan att förändra ryggraden i lyftet. Det går typ inte. Det är liksom inte, det är inte möjligt. Och sen det andra läget säger så här, men man måste ha en liksom typ statisk position i ryggen när du lyfter, att den ska vara i ett visst läge hela lyftet. Mm. Och då tänker jag att när man ser de här bitarna så är det inte så konstigt heller att många får den här rädslan. För det finns ju precis lika väl som att de twittrar om det, så finns det ju de här två lägren ute i verkligheten. Och du kommer få feedback från olika sidor. Och vi brukar alltid prata om att utifrån din rygg så hitta din så här neutrala position. Det vill säga där du är så pass avslappnad som möjligt men var spänd. Och sen så har du ett spann där ryggen faktiskt får röra sig i dina lyft. Det är inte rimligt att du har samma position ifrån start till mål. Mm. Vad tänker du i hela den diskussionen?
Jag något jag tänker mycket på och något jag brukar prata med folk om som jag tränar, det är ju att vi kan inte alltid lyfta med helt perfekt rygg i vardagen. Alltså vi plockar upp otympliga objekt, vi ska sjösätta båten eller vi ska flytta eller plocka upp ett barn, och då kommer ryggen jobba i olika lägen. Och tidigare har man ju snackat så himla mycket om, jag tror att det är också lite omodernt det här synsättet att ryggen ska alltid vara statisk, annars kommer du skada dig. Nu börjar man ju prata lite mer om att, ja men man ska ju kunna träna i, det är ju något som är populärt, alltså man ska kunna träna i olika rörelsebanor, man ska kunna jobba alltså på sidan, man ska kunna jobba i rotationer, framför, böja, sträcka ut för att förbereda kroppen för de belastningar som sker både i sport eller på gymmet eller i vardagen. Och om man bara tränar i en väldigt snäv rörelsebana, då kommer ju kroppen inte vara förberedd när någonting sker som är just en krökning i ryggen eller ett explosivt hopp. Jag menar till exempel om man sätter sig upp snabbt från sängen eller springer till bussen och så känner man att där högg det till i ryggen. Jag säger verkligen inte, jag är ingen doktor, jag är ingen sjukgymnast. Så jag säger verkligen inte att orsaken är och måste vara att man bara har tränat med korrekt teknik. Men jag lever ju lite mer efter filosofin att man måste förbereda kroppen för fler rörelser än bara de optimala.
Ja, jag är med på vad du menar, och jag tänker också att det är lite som du säger, vi gör så mycket i våran vardag i annorlunda rörelser. Så att det är också orimligt att förvänta sig att stå på gymmet med någon typ av liksom, ja men jag vet så här, vi hade när vi gick utbildningen att då hade vi så här, la vi en pinne på ryggen och så skulle så här, det var samma avstånd till pinnen i hela lyftet. Alltså du vet, när du gör en marklyft, då skulle den ligga på ryggen, och så om du hade lite svank, ja men då skulle det såklart vara det. Men då skulle du liksom kunna ha samma avstånd då till den här pinnen i hela lyftet. Det är helt orimligt. Det är som du är inne på, det är snarare att det blir onaturligt för oss om vi ser hur vi rör oss i vardagen. Men det är ju jätteintressant det här, och det, alltså, jag tänker också att så här, forskningsmässigt så är det så här, det finns ju inte hur mycket, alltså man vet ju inte heller riktigt, alltså man vet ju inte exakt. Jag vet att det finns studier där man har tittat på styrkelyftare till exempel som har haft olika teknik där de inte har smärta, men alltså så där, jag tror att det är mera hur är din kropp förberedd för det här runt om? Det är min upplevelse. Alltså så här, är du stressad? Sover du? Äter du vettigt? Har du en liksom, total belastning som är rimlig? Alltså, det är så många andra saker som för gemene person påverkar hur kroppen mår av lyft än att du försöker eftersträva någon typ av perfekt teknik. Och den perfekta tekniken egentligen som inte finns, att vi måste också tänka att den får inte vara för snäv. Alltså den perfekta tekniken för mig är inte den perfekta tekniken för dig på något sätt. Sen kan vi förhålla oss till principer, vi kan förhålla oss till vissa saker som gör att våran kropp på något sätt optimerar lyftet. Alltså att utifrån min kropp så kan jag göra vissa saker så att jag får så optimalt lyft som möjligt. Men det är lite som du, men precis som du säger, att vi gör så mycket i vår vardag som inte är någon typ av exakt ryggposition.
Och jag har ju grävt ner mig lite i just det här med smärta. Och även där en disclaimer. Jag har läst av duktiga forskare och skribenter och proffs om det här. Men jag är själv ingen expert på det. Men det finns en superbra video av Lorimer Mosley, en TED-talk där han pratar om smärta och egentligen liksom avhandlar hur subjektiv smärta är, eller rättare sagt hur man inte alltid kan lita på smärtan, för att det handlar inte bara, det handlar till ganska liten del om vad som händer i leder, i liksom kroppsvävnaden, och det handlar mycket om ens uppfattning om hot. Och uppfattningen om hotet handlar också ofta mycket om vad man tidigare har upplevt, kanske i den miljön eller just i det kroppsområdet. Så något den här Mosley pratar om är också att om man har upplevt mycket smärta i ett område tidigare, då blir det också smärtreceptorerna mer känsliga i framtiden för just liknande smärta. Alltså kroppen blir bättre och bättre på att egentligen känna smärta. Vilket också innebär att om man till exempel har haft ont i ryggen eller haft en ryggskada, så är risken förhöjd att man tidigare känner av den här smärtan igen. Och det, smärtan är ju egentligen ett sätt att skydda kroppen från skada eller från faror. Så smärtan finns ju där av en anledning. Men det som aktiverar smärtan och också även nivån av smärta kan bero på så otroligt många olika faktorer. Så det behöver inte handla om att nu har det blivit en akut skada. Så ifall man är nyfiken på det, då kan man googla på Lorimer Mosley och kolla upp hans TED-talk. Jag tycker att den var superbra och rolig och lätt. Man förstod när man kollade på den.
Det är lite spännande. Det är jättespännande. Och som du sa, vi är ju inte några som... Vi skulle ju aldrig kunna säga till någon som kommer och har smärta så här: nej, men det här är bara en upplevd känsla för att du har haft smärta tidigare. Eller så, så kan ju inte vi säga såklart. Men det är ju ett intressant fenomen. Och det är ju också något som vi kan möta och som också är kopplat till något som du har grottat ner i. Är ju det här med att... Vilket, om du är rädd och går och tänker att du kan skada dig, så finns det en större sannolikhet att du faktiskt gör det. Men lite det här med också när folk kommer till oss och säger så här, ja, men jag har en sned, jag är sned, jag har ett längre ben och så vidare. Att man har skapat någonting i hjärnan som tror något, att det faktiskt blir så. Och det är ju det är lite kopplat till det här som ett litet sidospår, att en rädsla kan faktiskt göra att man förväntar sig att man ska skada sig också.
Exakt. Och sättet att jobba med... Det finns ytterligare en artikel som jag varmt vill rekommendera om man tycker att det här är ett spännande ämne. Och det är en artikel skriven av Austin Baracki på Barbell Medicine och heter Pain in Training, What to Do. Och där avhandlar han just också mycket vad är smärta, hur påverkas liksom sättet man pratar om skaderisk, ens egentligen upplevda smärta när man gör en viss rörelse, och hur kan man förhålla sig också till smärta som då inte är diagnostiserad, men smärta i träning. Och där är det ju liksom en sak jag tycker att alla kan ta med sig där, som jag tror att vi båda backar, det är att vid smärta kan man prova att bara gå, man behöver inte ta bort träning helt, utan det är ju jättebra att försöka fortsätta vara aktiv på något sätt. Men man kan ta av vikter så gott det går. Man kan begränsa rörelsespannet. Om vi kollar till exempel på ett marklyft och man känner obehag i ryggen, då kan man testa att lägga av mycket vikt och se hur känns det här. Och också se hur är smärtan nästa dygn och nästnästa dygnet. Och om smärtan inte finns där, då är det ett jättebra startläge att börja jobba igen med övningen. Om det inte funkar, då kan man just begränsa rörelsebanan. Man kan jobba med upphöjda eller kronlyft, så det blir en kortare bana. Man kan jobba med fler repetitioner, lägre vikt. Alltså det finns så många olika faktorer att leka runt med där. Men att man ska ändå ta med sig att man ska ta sin smärta på allvar. Smärta är jättejobbigt. Jag säger verkligen inget annat, men att det inte behöver vara ett tecken på att övningen eller till exempel marklyft är direkt skadligt för din kropp.
Nej, utan man kan testa, och det där är ju alltid lättare. Det är lätt för oss att säga, för vi gör ju det med kunder hela tiden, att är det någon som känner att men det här känns inte bra, då gör ju vi ofta sådana test. Vi kan förändra en knäböj eller ett marklyft, som du säger, vi kan testa och bygga upp det lite så att startpositionen kommer högre. Och det är ju svårt också när man är själv att veta hur man ska göra det. Men att lasta av vikt är ju alltid att börja och testa på en vikt där du känner att du kan jobba och det inte känns obekvämt. Men så det finns ju såklart massor med saker, och det är ju alltid lätt att säga om man har den kunskapen, men man behöver inte se det svart eller vitt, att så här, nu har jag ont, nu kan jag inte göra, utan snarare så här, hur kan jag göra den här rörelsen utan att känna smärta? Mm. Kan jag jobba upp en styrka runt det?
Mm.
Det är ju, så det är ju ett jättebra sätt att fokusera på en övning och bli starkare i den, för gör du den inte kommer du heller inte bli starkare i den.
Mm.
Så det är lite så här dubbelt. Om man tänker så här med marklyften, om man vill optimera sina marklyft, och nu var du lite inne på det, om man nu kanske känner ett obehag eller man tycker att det är svårt eller man är lite rädd så här. Så jag tänkte att vi ska dra lite cues eller lite tankar hur man kan testa olika saker i sitt marklyft för att kanske få till en mer optimerad teknik eller en skönare känsla i lyftet och så här. Det man är ute efter, tänker jag, när jag jobbar med mina kunder, det är att de ska känna att lyftet känns så smooth som möjligt. Smooth. Att det ska kännas så skönt som möjligt. Alltså inte liksom hacka någonstans, utan det ska kännas som att det går i ett flow. Och då har vi lite punkter som vi kan bränna av, tänker jag. Så här, vad kan man testa liksom för att förändra eller förbättra eller någonting med tekniken? Och då tänkte jag att den första punkten är ju egentligen fotbredden. Alltså testa att laborera lite med hur brett du står. Du kan alltså jobba med bredare så kallade sumo. Lyft, alltså jättebreda, men du kan också jobba med smala marklyft, alltså testa dig fram vilken fotbredd som passar dig. Och även om man gör smala, om man nu tänker smala, så här, det som skiljer smala och sumo är att i smala mark så har vi händerna utanför benen, i sumo har vi händerna innanför. Sen hur brett du står i din sumo, det är lite upp till varje person. Samma sak med smala. Vi kan stå väldigt smalt, men vi kan också stå lite bredare med fortfarande händerna på utsidan. Så att man kan ju testa sig fram. Och våran rekommendation, om man vill testa att bredda ut lite, testa sumo, det är att faktiskt flytta in händerna innanför benen och sen testa sig fram lite och flytta ut fötterna vart eftersom. För att kanske inte ställa sig maxbrett direkt. För maxbrett ställer ju också krav på höfter och lite rörlighet och så vidare. Mm.
Och det tror jag kan vara, det kan vara ett vanligt misstag, tror jag. Att man har sett hur många elitlyftare står. Och att det är ganska vanligt att stå superbrett. Nästan så att tårna liksom slickar viktplattorna. Och så ställer man sig där och så känner man att nej, men jag får ju inget tryck här. Då funkar nog inte sumo. Och så kanske man går tillbaka. Men att verkligen bara prova att stå lite bredare än vad man skulle ha gjort i sitt konventionella eller smala marklyft och försöka analysera lite, ja, men hur rör sig vikten då?
Mm. Så det, precis, inte börja maxbrett utan testa dig fram lite, men också känner man att man vill stå smalt, testa att smalna av ännu lite till i din stans, att du inte står liksom så här något mellanläge, utan testa att ställa ytterligare lite smalare. Punkt två då?
Jag har själv lekt ganska mycket med punkt två, och det är hur vinkeln är på foten eller tårna. Man kan ju jobba med en mer utåtvinklad fot, lite som många jobbar i en knäböj. Det är vanligast i sumomarklyftet, men även i sumomarklyftet så kan man ju faktiskt prova att vinkla fram tårna lite. Personligen så gjorde jag det när jag kom på att men nu när jag står så här superbrett men även har mina tår utåtvinklade så tappar jag balansen i toppen, medan om jag fick när jag får fram tårna lite mer, då kan jag trycka rakt igenom liksom bena och även låsa ut vikten på ett sätt. Och samma sak gäller ju även i smala marklyft. Det vanligaste där är väl att man säger ja, men du ska stå ungefär höftbrett och tårna ska peka rakt fram. Men det är ju en generell rekommendation. Det finns ju absolut lyftare som vinklar ut tårna även där och känner att de får en annan sorts aktivering, till exempel i höft och säte av det. Så det kan man testa.
Ja, lite smalare just. Charlie Chaplin marklyft kallas det ju. Att just att man står ganska smalt och sen vinklar ut fötterna lite för att också skapa mer utrymme. Det vet jag att Klara har testat en del. Men det är ju bra. Så fötterna, prova bredd och testa. Och det här med att vinkla fötterna har ju lite med att göra också. Vart tar knäna vägen? Hur kan jag trycka? Jag själv när jag står, jag står ju när jag gör mina liksom, tunga lyft, så står jag väldigt typ maxbrett. Och sen så utvridna fötter. Och sen tänker jag ju verkligen trycka ut knäna. Det är ju för mig ett cue som funkar. För alla funkar inte det. För vissa, om man trycker ut knäna, så står du med någon typ av ballerina-position och har ingen kraft alls. Så det beror ju lite på vad man har för hur ens leder det och så vidare. Alltså just hur mycket rörlighet man har och så vidare. Men just att det här principen leder linje, att någonstans förändra foten för att skapa förutsättningar för knäna. Att följa knäleden följer fotled och höftled.
Mm.
Så det är bra. Och så har vi ju punkt nummer 3 som också är, det är väl lite så här att man kan se till vad är det som händer i lyftet. Men det här med att kika på hur ser det ut när jag lyfter. Och då kan man filma sig själv från sidan och sen titta på om axlar och höft reser sig samtidigt eller om de är osynkade. Och det är också något lite som man kan se, det handlar ju lite om en startposition. Alltså får jag med mig trycket i benen? För ett marklyft är ju, vi vill ju trycka och använda benen, det är där vi är starka. Och får jag med mig dem i lyftet, eller blir det så att jag faktiskt lyfter väldigt mycket med ryggen, så kan ju det vara ett sätt att jobba på att trycka mer. Och tänka, jag brukar tänka att man ska så trycka så att stången sätts i rörelse. För det är ju någonting, det är ju ett, på engelska heter det ju deadlift. Och det är ju verkligen ett dött lyft. Du måste själv sätta stången i rörelse. Och gör du det genom att använda ryggen, så är det klart att det kan bli tuffare för ryggen. Jag säger inte att det behöver leda till att du får ont. Men det kan ju vara tuffare för ryggen om du lyfter bara med ryggen istället för att använda benen.
Mm. Och det känns ju också som att folk kanske får för sig att de ska lyfta, låt oss säga nu i sumo-stil, och då har de hört att ja, men i sumo-lyftet då kan man jobba mer med benen och man kan sätta sig ner mer. Men vid varje start i marklyftet så ser man att höften höjer sig innan axlarna gör. Och det kan ju vara ett tecken att man försöker trycka sig ner lite för djupt. Eller att man sätter sig ner så pass djupt att man inte kan skapa bra anspänning och bra kraft i benen och ryggen till exempel. Så där kan man ju verkligen, jag brukar snacka om att försöka hitta dragläget i marklyft. Alltså där man liksom känner att nej, men nu är det spänt i benen, rygg, bålen är med, andningen är med. Och så kan man bara ställa sig upp. Och det tar ju lite tid att hitta.
Lite som att skapa det här, precis som du sa, att trycket, att du står där och drar och rätt som det så släpper det. Alltså att det är inte du som aktivt drar upp stången utan att det är trycket som skapar den här rörelsen.
Mm. Exakt.
Mm. Ja, jag håller med där. Det är ju ett bra tänk, bra cue tycker jag för hur det ska kännas. Och ibland kan det ju vara bra att ha en tung vikt som man inte kan lyfta bara för att hitta ett sätt att stå och trycka. Alltså just för att hitta det där, vart känner jag att jag kan stå och trycka länge? Alltså länge? Alltså vart kan jag stå och trycka utan att jag känner att kroppen håller på att gå sönder? Det är ett jättebra sätt. Och därför kan det ibland, för att hitta det här dragläget, så behöver man ha en tyngre vikt. För att på lättare vikt så behöver du inte använda det på samma sätt. Så det är ju ett bra sätt att just hitta det där trycket du menar. Men, och sen så kan man ju laborera med startpositionen för att man kan höja och sänka den. Alltså att man lägger upp stången lite, testa att bygga upp den på viktplattor till exempel. Det var ju du inne på, det här med att förändra för att om man får smärta. Oftast är ju bottenläget som är det som, när man har en problematik eller tycker att det inte känns helt bra, så är det oftast bottenläget man känner det i. Och då kan man ju testa för att bygga upp den lite, men man kan också testa att använda till exempel att ta en lättare vikt men att pausa till exempel. Så det går ju att göra på olika sätt. Men just att jobba med startpositionen är ju ett bra sätt också att hitta det här, att man kan höja upp den, testa, ja men det funkar, så jobbar man där. Sen kan man sänka den lite grann, testa, funkar det fortfarande för att hitta ett bra, just bra dragläge.
Precis. Sen är det ju, vi har ju pratat om bröstryggen mycket, eller mycket och mycket, men i tidigare avsnitt om marklyft, att det är inte kaos, panik och död om man har en lätt krumning i bröstrygg. Att man är ganska stabil där generellt. Men ibland så kan man ju optimera anspänningen om man känner, om man får en mer neutral bröstrygg. Och jag brukar jobba mycket med tanken att man vill göra motsatsen till att höja axlarna i starten av ett marklyft. Alltså att man pressar ner axlarna. Man packar liksom ryggen. Nästan som att man vill tänka att ryggen ska dras ihop lite. Alltså från axlar ner till höften. För det som händer där, det är att vi stabiliserar väldigt gott i bröstryggen. Det kanske funkar för vissa att tänka att man ska knipa ihop mellan skulderbladen. Men något jag upplever där är att om man försöker knipa skulderbladen, då kommer man tappa den anspänningen och då skapar man den här krumningen ganska ofta. Så för mig funkar det bättre att tänka ner med axlarna, packa ryggen.
Ja, jag håller med där. En sak för det som jag upplever om man gör just det här knipa mellan skulderbladen är att folk drar tillbaka axlarna.
Mm.
Och det man gör då är ju oftast att man ökar sin svankposition och faktiskt får en längre sträcka ner till stången. Till skillnad från om vi trycker ner axlarna så kan vi faktiskt tjäna några centimeter på att vi kommer närmare stången med våra armar för att vi faktiskt trycker ner axlarna. Så jag håller med.
Mm.
Verkligen en superbra cue att packa axlarna. Just packa ner har jag inte hört, men det är ett jättebra tanke. Packa ihop dem. Ner med skiten mot höften.
Ja,
ja det är bra. Sen en annan sak. Nacken är ju så här också i marklyft. Testa och laborera med lite hur känns det. För många upplever jag att för att också kunna behålla den här nedpackningen, att faktiskt nacken får vara rätt neutral. Att den inte behöver förändras så mycket. Men att blicken kan ju för den skull förändras. Man behöver inte stirra rakt ner i golvet. Men att man kan titta upp lite. Men att man inte kanske drar bak nacken för mycket. Just för att för många, och nu pratar jag liksom inte om elitlyftare. Utan nu pratar jag om gemene person. Kan ha lättare att skapa den här kompaktheten. Om nacken får vara neutral.
Ja, och vanligt att se hos elitlyftare är just att blicken och nacken är vinklad lite uppåt. Och syftet där är ju egentligen att hålla upp bröstet så att man inte blir framtung och faller framåt. Så man kan ju leka lite även med det till en viss gräns. Man ska kanske inte stirra rakt upp i taket när man lyfter tunga vikter med tanke på att nacken är en förlängning av ryggraden och vi vill inte sätta extra mycket kanske tryck på de kotorna. Men att bara prova att kanske just som du säger vinkla upp blicken lite från golvet så att vi kollar lite snett ner eller i vissa fall kollar lite rakt fram kan hjälpa just med ryggens position och ryggens stabilitet just i luftet.
Ja, härligt. Och sista då som ändå är något som vi slår ett slag för att träna på. Ja, faktiskt att träna på för det är inte helt självklart.
Nej.
Det är ju buktrycket.
Och buktrycket är ju ganska knepigt för många att hitta till en början. Delvis för att man har kanske lärt sig från yoga eller olika former av bålträning att magen ska in. Eller att magen inte ska förändras så mycket. Medan i tung styrketräning snackar man snarare om att bålen ska få expandera. Alltså vi ska kunna andas rakt ner i magen så att magens sidan av magen kan få komma ut lite. Och det är därför bälten kan vara, eller en av många anledningar till att bälten kan hjälpa till ett marklyft. Alltså att vi har någonting som vi aktivt kan trycka bålen emot och skapa en bättre anspänning. Men jag tycker ju att man ska testa sig själv och se om man ens faktiskt kan andas ner i magen. För många har ju problemet att det finns tusen olika anledningar. Men man kan vara stressad till exempel. Så att man bara andas in i bröstet. Och då blir det ju ganska svårt att koppla på de här bålmusklerna. Alltså diafragman som är del av andningsorganet är ju också med för att aktivera bålen i tunga lyft. Så att öva på att andas ner i magen för att kunna optimera anspänningen.
Så om vi sammanfattar de här punkterna då. Punkter för att skapa förutsättningar för ännu stabilare marklyft. Testa bredden på fötterna, smalt eller brett, både i sumo-variant eller i smalmark. Du kan jobba med att vinkla ut tårna mer eller mindre för att hitta en bra position med led i linje och där du kan få kraft. Du kan filma dig själv från sidan för att kika på om höft och axlar lyfter ungefär samtidigt eller om det faktiskt är så att du behöver korrigera ditt startposition lite för att hitta just det här dragläget som vi pratar om. Alltså att det är trycket som skapar ett lyft, inte att du lyfter med ryggen. Du kan testa att höja och sänka startpositionen lite för att också hitta det här dragläget och hitta en bra startposition. Och om du tycker att just det är svårt från marken, kom upp lite och se om det funkar. Och sen kan du sakta men säkert sänka startpositionen. Packa axlarna tycker jag var ett grymt cue, alltså det vill säga tryck ner axlarna mot höften istället för att dra bak dem för att skapa en kompakthet och en kortare sträcka till stången. Fundera lite på nacken, vinkla nacken lite, testa dig fram, någorlunda neutral, men att du kan förflytta blicken eller lyfta upp den lite för att skapa förutsättningar för att komma upp med bröstkorgen i lyftet. Och sen det sista, buktryck. Jobba med andningen, träna på att andas ner i magen och spänna till för att skapa en härlig luftmadrass runt ryggraden som skyddar ryggen när du gör dina tunga lyft.
Boom!
Där satt den.
Där satt den. Konkret och bra, Johanna. Mycket fint.
Ja. Underbart. Man blir rätt peppad på marka nu alltså.
Ja. När ska du få testa på marklyft då, nästa gång?
Nej, jag vet inte. Jag tar det lite. Jag kör ju lite mer bål nu. Jag kör inte så mycket mark.
Men du körde ju rak mark.
Jag kör mycket good morning. Så, ja, lite raka mark har jag gjort. Men nu gör jag ju mitt program och då är det faktiskt ingen mark i alls.
Nej.
Så nu får jag hålla mig borta från det. Men jag har lite. Jag har faktiskt ett pass i veckan där jag inte kör program. Där jag bara gör lätta marklyft för att få jobba med rörelsen lite.
Oh,
så att, men det känns bra. Det är härligt. Verkligen. Så mot 200 i mark. Vad är ditt nästa mål i marklyft, Lydia?
160, det är lite närmare. Men 160 ska jag fan riva av efter sommaren.
Ja, underbart.
Ja, japp.
Fan, som var bra.
Så kul.
Då kör vi på det helt enkelt. Och så, ja. Jag tänker njuta av värmen. Du tänker skyla dig från värmen.
Jag kommer hålla mig borta. Blöta kalla handdukar mot min panna och solglasögon.
Ja, det är härligt.
Ja.
Du, vi säger så ses vi igen om en vecka.
Ja. Hej då.
Ha det bra. Puss, hej.